Jag frågade Emanuel hur ni brukar göra vid evangelieläsningen. Och då sa han, gör som ni brukar. Så låt oss lyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. En av de 12, Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom, vi har sett Herren. Men han sade, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sade till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Precis som lärjungarna i dagens evangelium så har vi samlats på den 8:e dagen. Ja, inte på den 8:e dagen i påskveckan efter uppståndelsen, utan på den 8:e dagen av den ekumeniska böneveckan. Men kanske finns det några av oss som känner att vi har missat out, för vi hann inte gå på någon gudstjänst under den ekumeniska böneveckan i något annat samfund. Eller den pastorn som skulle komma och gästpredika blev sjuk, eller något sånt. Så var det inte hos oss. Där fick vi en fantastisk predikan av Carl Gustav Hansson från Frälsningsarmén. Men en vecka så har vi fått be och begrunda, och att vi trots våra olika sammanhang ändå har en enda Herre. Vi har en enda uppstånden och levande Herre. Och överskriften för årets bönevecka, det har varit, tror du detta? Tror du detta? Och det är ju en fråga som vi ibland får höra ganska lite kritiskt. Tror du verkligen på detta? Kanske av någon som för första gången hört talas om Jesu uppståndelse. En person som aldrig tidigare mött en människa som varit död och sen lever igen. Och det inkluderar ju ganska många av oss faktiskt. Det är oerhört det att Jesus har uppstått. Det är oerhört att vi har en kyrka. Det är oerhört att vi får samlas tillbe honom. Tror du detta? Jag kanske ställde Thomas den frågan till någon av de andra lärjungarna, de som hade varit med. De som hade fått höra Maria Magdalenas ord. Tror ni verkligen på detta? Thomas, han hade inte varit med den här första gången den uppståndne hade visat sig för allihop. Varför han var borta, det vet vi inte. Det tiger texten om. Kanske var han ute i något ärende, eller kanske hade han hållit sig undan ända sedan Getsemane, när lärjungarna spreds för vinden, rädda, förtvivlade. Men det fina är att alla har kommit samman. Alla lärjungarna kommer samman. Så är det också med världens samfund. Vi är splittrade av olika skäl. Ibland på grund av trosfrågor, sanningsfrågor, viktiga frågor. Men ibland på grund av oförsonlighet. Ren och skär gammal surgubbighet. Jag talar om egen erfarenhet som ni förstår. Men vi får alla komma samman. Thomas, han är inte ännu redo att vara en del i gemenskapen på något sätt. Han är där, men han håller en viss distans. Ja, nej, jag kan inte tro på det ni säger, för jag måste få se det med egna ögon. Jag måste känna det själv. Han håller sig på sin kant. I perioder av våra liv så kanske vi har upplevt oss lite som Thomas. I alla fall har jag gjort det. Alla andra får uppleva starka bönesvar. Alla andra får bli djupt berörda av den heliga ande. Eller vi kanske känner oss som lite som Guds barnbarn. Det här att mina föräldrar, för de var tron betydelsefull och de hängav sig åt kyrkan och sina sammanhang. Och jag går ofta dit, jag går gärna dit. Men det blir lite som ett dåligt samvete. Man går dit för att man har dåligt samvete ifall man inte går. Thomas, han kallas ju ganska ofta tvivlaren. Men man skulle också kunna kalla honom Thomas, realisten. Förutom i dagens läsning tar Thomas bara till orda två gånger i Nya testamentet. Den första gången är när Jesus ger sig av för att väcka Lazarus till liv. Thomas har alltså sett en död människa som får liv igen. Då oroar sig de andra lärjungarna för att Jesus ska bli dödad av sina fiender. Det är säkert en oro som också Thomas bär på. Men han avråder inte Jesus från att resa, utan han säger bara: låt oss gå med honom för att dö som han. Låt oss gå med honom för att dö som han. Hos Thomas finns inte bara tvivel. Det finns också en övertygelse om att Jesu väg är vägen. Fast ärligt talat saknas inte lite av glädjen. Saknas inte hoppet. Vid det andra tillfället Thomas talar, så är det Thomas som vågar ställa de kritiska frågorna till Jesus när han talar om den väg han ska vandra. Det är när Jesus ber i den överste prästerliga förbönen, Johannes 14. Herre, vi vet ju inte var du går. Var ska du? Och var ska vi? Var ska vi ta vägen? Hur kan vi då känna vägen? Och ni som kan er bibel, ni vet ju svaret som Jesus ger. Och det är ett av de underbaraste svaren vi kan få. Jesus säger: jag är vägen. Jag är vägen, sanningen och livet. Och det vet vi ju för att Thomas vågar ställa den där kritiska frågan. Vi behöver inte vara rädda för sanningsfrågorna. Vi behöver inte vara rädda för att lyfta det som är tufft upp på bordet. Men vi får göra det som Thomas, som den trogne, den som är övertygad om att Jesus, han har vägen, han är vägen, honom vill vi följa. Thomas är den som ställer rätt frågor, även om vi andra som vill vara lite fromma kan bli lite obekväma när de här frågorna kommer på tal. Vi slätar hellre över. Men Thomas behövs också i våra församlingar. Också kanske i det ekumeniska samarbetet. Men det vi allra mest behöver, som Thomas kan lära oss, det är bekännelsen. För när Thomas får svar på sina frågor, när Jesus står där hos honom, så faller han ner och bekänner: min Herre och min Gud. Därför så kallas också Thomas i många av våra kyrkor inte Thomas tvivlaren längre, utan Thomas bekännaren. Är det rätt? Känner ni igen det? Min Herre och min Gud, ropar han när han faller ner och tillber. I bekännelsen, i att säga att Gud är den han säger att han är, att Jesus är den han säger att det är, så ligger det naturligtvis också en lovsång. En lovsång till den högsta. Vi hörde Emanuel läsa i inledningen ur den Israel, eller den judiska trosbekännelsen. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Det finns en kärlek i bekännelsen. En kärlek som man vill ropa ut så att alla hör. Hör Israel, Herren är vår Gud. Och så ligger det här i den här lovsången i tillbeden. När Thomas inser att ja, men den här guden som är långt borta, som är högt upphöjd överallt, han är här. Han har kommit hit. Han har burit sår för din och min skull. Han är så nära att det går att ta på honom. Då faller han ner. Och det kommer en ny, men inte annorlunda bekännelse egentligen. Jesus, min Herre och min Gud. Tror du detta? Orden ställs inte kritiskt, frågan ställs inte kritiskt till oss egentligen. Orden kommer från Jesu mun. Det är en inbjudan. Det är en inbjudan till tro. Saliga de som inte har sett men ändå tror, säger Jesus. Vi som har samlats här idag kanske kommer från olika sammanhang, olika traditioner. Men vi förenas av att vi vill falla ner vid Jesu fötter och säga min Herre och min Gud. Kanske finns du här också som tvekar, som inte har varit med då på uppståndelsens dag, som inte har fått se Jesus. Välkommen. Kom med dina frågor. Kom med dina tvivel. Jesus vill visa dig. Idag vill han möta dig med sin välsignelse. I våra olika kyrkor så får vi tillsammans tillbe Herren, den enda Herren. Visst om att egentligen så finns det bara en enda kyrka, den han har grundat. Och vi kommer vara oense om hur den kyrkan ser ut, var den kyrkan finns, på vilket berg vi ska tillbe. Men om vi tillsammans söker Herren, om vi tillsammans vågar följa honom på den vägen han har stakat ut för oss, då vet vi också att han kan ge oss svar. Han vill komma hit. Han vill komma till dig. Han vill öppna ditt hjärtas låsta dörr. Han vill ge oss sin frid. Tror du detta?